Hej och jättevälkomna till ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Idag har jag tagit mig till Huskvarna med en fantastisk utsikt faktiskt till Inge och Madeleine Ekelyck. Välkomna till podden.
Tack
så mycket, välkommen hit.
Tackar. Hur mår ni?
Förträffligt.
Ja, vi mår bra, tack.
Vi mår bra.
Det är lite kallt, men vi bor i ett varmt och gott hus.
Det är extra kallt för er och ni är extra bruna.
Ja.
Ni har varit iväg.
Vi var i Asien en sväng i höst och kom hem för förra veckan, så därför så. Det är lite tufft den här kylan, men man vänjer sig.
Ja, det är fint att titta på.
Snabbt. Det är ju det, man får vara inne och se lite.
Och sen får man tända en massa ljus nu så mörkret skingras. Det är ju...
Exakt.
Så är det.
Hörrni, jag känner ju er lite grann sedan innan.
Just det.
Och tänkte att ni hade varit spännande att ha med i podden. Och ni har gjort mycket spännande grejer, vad jag vet. Sen så vet jag ju inte vad ni har varit med om i era äktenskap så, men... Vill ni börja lite grann med att berätta vilken är, vart ni träffades och hur ni träffades och varför det blev ni?
Mm. Ja, det är ju länge sedan nu. Mm. Man gifte är ju 42 år, så det, man får ju backa bandet bra långt till 70-talet. Jag har vuxit upp i Oskarshamn, jag är bondson och tillhörde en liten församling där och... 75 på hösten så arrangerades ett korståg som det hette då med Ron Hedlund hette han, just det. Mm. Och ekumeniskt då för alla kyrkorna i stan, och det var nästan den första ekumeniska satsningen som jag vet har gjorts. Mm. Och det var enormt stort och man smällde upp ett stort tält på industriområdet, sjumastat någonting då. Då träffar man ju massa spännande människor och inte minst en massa tjejer.
Ja, precis. Såklart.
Ja, då fick vi syn på varandra. Jag sjöng där i ungdomskören och ingen spelade bas och började snegla på varandra. Då var jag 17 år.
Jag såg en tjej stå där i röda manchester snickarbyxor och hon var jättesöt. Jag stod så bra till så jag kunde titta på henne när hon sjöng där. Jag stod lite på sidan och spelade bas.
Perfekt.
Jag visste inte riktigt vem hon var, men... Hon stack ut lite.
Du har träffat min brorsa.
Ja, just det. Din brorsa och jag har spelat ihop lite.
Jag har en äldre bror som drog hem lite snygga killar. Mm.
Ja. Sen var det våra vänner egentligen som fixade så att vi blev ihop.
Ja, tuttade ihop oss lite.
Ja, just det. De hjälpte oss lite då. Va? Så att en höstkväll där på väg till en pizzeria i Kalmar så hände något i baksätet.
Mm-hmm.
Och ja, så det var ju fantastiskt.
Mm,
att hon överhuvudtaget ville ha mig.
Jag blev jättekär, Inge. Ja, spännande.
Basist, musiker.
Ja, vi tillhörde olika kyrkor då. Så jag tillhörde en liten kyrka som var kopplad till Helgelseförbundet.
Mm.
Och som är EFK idag. Och du var pingstpastorns dotter. Så att,
precis.
Så det var inte mycket att välja på det.
Jag hade vuxit upp i en familj, eller växte upp i en familj som flyttade en del och sådär. Min pappa var ju pastor. Och vi bodde i Oskarshamn då, under min tonårstid. Som vi pratar om nu då.
Mm.
Och ja, det är...
Ja, jag var 19.
Ja, jag var 17, så vi var ju väldigt unga, men vi var väldigt kära och gymnasiet och hängde ihop väldigt tätt. Och
ja, åkte ihop, och... åkte min gamla amazon där varenda helg.
Tur som att gå i de olika kyrkorna och sådär.
Ja.
Men så kom det till en punkt efter ett par år. Jag var 19 då och du
21 då.
Var 21, ja. Jag har alltid liksom... haft inom mig att jag vill bli missionär, sa jag när jag var liten.
Mm-hmm.
Ja, jag skulle åka till Afrika och jag skulle hjälpa dem att föda sina barn där och så. Jag visste väldigt tidigt att jag ville bli barnmorska. Och sådär, så att det fanns i mig att det var ju viktigt då om jag skulle gifta mig så framöver så måste ju han känna likadant. Och jag hade lite grubblerier sådär. Och så längtade jag ut och få se världen och göra lite andra saker efter gymnasiet där, så att det blev ett avslut faktiskt, en break för
men
oss.
Mycket beror ju på att folk började liksom förvänta sig att vi skulle förlova oss och gifta oss. För det var ju vanligt då att man gjorde det runt 20-årsåldern och många av våra vänner gjorde det. Och vi fick väl lite panik, vi var ju inte mogna för det.
Nej, speciellt inte jag.
Nej, precis.
Jag var nog mer omogen
absolut,
och kände att jag måste nog pröva mina egna vingar lite mer. Så vi gjorde upp att...
Vi gjorde slut helt enkelt. Slut. Och prövade liksom, är det här rätt? Är det här som det är tänkt? Vi har ju en tro på Gud och vi tror ju att han vill vara med och välsigna våra liv. Och, så vi testade detta då, va?
Och det var ju en risk att ta. Min bästa kompis sa att, ja men Madde, du älskar ju Inge och kan du ta risken att han kanske träffar någon annan nu och sådär. Och det var jättesvårt. Och jag grät och kände att, ja men jag måste göra det här nu. Och sen gjorde vi ju andra saker.
Jag var egentligen inte, det var ju faktiskt som du sa, det var ju din idé det här. Och liksom, jag var inte riktigt med på banan från början. För jag var fullständigt knäckt då, när vi gjorde slut. Men efteråt insåg jag att det är en bra grej. Alltså, att lära känna sig själva. Vi var så unga när vi träffades och vi visste ju inget annat egentligen. Att vi ville ju egentligen pröva våra vingar innan vi slog oss ner. Vilket det gjorde.
Men då gjorde vi lite annat som var jättenyttigt. Jag var i Israel ett halvår och jobbade på en kibbutz. Och sen var jag au pair i USA ett tag. Och du åkte ju till Afrika.
Jag gjorde lumpen först då, som vapenfri flygplatsbrandman i Visby. Efter det då, så åkte jag till Afrika ett år och jobbade på ett hälsocenter. Mkosweni Health Center i Swaziland. Som elektriker, vilket jag var utbildad till. Och var där ett år drygt. Och under tiden så var du i USA då, så vi var ju på varsin kontinent.
Men hade ni kontakt?
Vi hade kontakt, vi ville hålla lite koll, men...
Det var ju liksom bara på vänskapsnivå då. Liksom...
Det var inte som att...
Nej, vi var ju goda vänner, men vi hade gjort slut så.
Ja, jag träffade en tjej där då, ett missionärsdotter utanför Johannesburg då. Som hängde lite med då, vi var ihop ett tag, va? Men nej, det gick ju inte, det var ju inte Madeleine. Så att, jag vet, det var mest ett ömhetsbehov, förmodar jag.
Jag träffade ingen
som jag kunde uppnå. Det blev ju
Nej, men sen kom jag hem först och började min utbildning då, till sjuksköterska först. Och så kom ju du hem också till julen sen
hem,
där.
Jag kom hem till julen då, och sen några dagar senare så skulle jag möta en kompis vid tåget som skulle komma och hälsa på mig. Vi hade inte setts på ett år då. Och vilka står där? Jo, Madeleines föräldrar och väntar på Madeleine som ska komma med samma tåg. Vilket förstörde min kväll fullständigt.
Men då hade ni inte setts på väldigt
länge. Nej, inte setts på ett och ett halvt år nästan.
Vi hade ju haft ett uppehåll på två år då, sen vi gjorde slut. Liksom. Så att det hade gått en tid och man visste ju inte riktigt vad har hänt med dig.
Så att vi hälsade på varandra, liksom, och sådär. Vi måste träffas och prata ungefär. Och sen så åkte vi hem med varsin bil då. Jag kunde inte alls fokusera på min kompis där. Utan, han kanske tyckte det var konstigt, men...
Men du bjöd ut mig på en dejt, kan man säga.
Men det var ju lite senare. För först då, så var ju våra vänner igen som sammanförde oss första gången och gjorde en ny kupp. För att de bodde i en lägenhet då och hade...
De hade gift sig
då när det var i Afrika. Och så jag var där och på dem och sitter där i soffan och pratar. Helt plötsligt så ringer det på dörren och då kommer Madeleine in. Och jag var...
Ditt lurad.
Hjärtat upp i halsgropen, men du var lurad dit av vår kompis och Marie.
Då. Nej.
Så att då bjöd du ut mig på dejt och vi var ute och käkade och pratade. Det är mycket att prata om förstås.
Såklart.
Och så ställde du mig lite mot väggen så här att, hur ska du ha't? Och då kände vi väl båda två att, nej men det är ju vi. Vi har inte glömt varandra kvar. Och vi
gick
har mognat
inte, det gick
lite.
Inte att glömma varandra.
Vi hade mognat lite, i alla fall jag. Så att då bestämde vi oss ganska snabbt att förlova oss och året därpå och sen ett och ett halvt år senare så gifte vi oss.
Ja, jag har alltid sagt det, jag ska inte gifta mig en dag före 25. Så vi gifte oss på min 25-årsdag.
Det råkade bli så. Och det blev väldigt bra. Så att då kände vi att det var väl genomtänkt, vårt beslut.
Ja, men det var det ju då.
Ja, vi hade testat och prövat det verkligen.
Ja, vi följde ju inte pressen från alla andra på det sättet.
Nej. Och då var vi lite äldre också.
Och från det, eller alltid kan vi säga, så har vi försökt att liksom fråga efter Guds vilja. Det låter ju så front, men liksom att man ständigt har i sitt hjärta liksom att Gud, hjälp oss att tänka rätt och hjälp oss att... Ja, att vi känner det som är rätt. Och det kände vi ju då att vi hade gjort.
Och jag hade ju kommit på det när jag var i Swaziland att det är det här som är min framtid. Så det här, själva missionärsgrejen var ju fantastiskt då. Men jag sa till Gud att det här vill jag gärna göra, men inte ensam.
Just det. Nej. Visste du då att man hade...
Ja, jag visste att de hade den drömmen.
Ja, det visste.
Men jag visste, det var inte självklart att vi skulle bli ett par igen. Det var liksom... Nej, det var ju för långt bort.
Mm. Det var det som gällde. Man jag skulle vara med hoppas. Mig.
Ja, det var det. Det var kriteriet, ja.
Ja. Ja. Ja, men det kände väl inte jag att det var ett krav så.
Nej.
Från din sida. Men att, att vi skulle bli ett par igen, det, för mig var det väldigt långt bort. Så det var ju helt fantastiskt att det blev det, min ungdomskärlek.
Mm. Ja. Sen blev det ju ett gemensamt mål att liksom sträva efter vad är det vi ska göra i livet. Ska vi bo i något annat land? Så att vi började utbilda oss kan man säga. Det tog 10 år.
Ja.
Jag gick med i sjuksköterskeutbildning och jobbade ett tag. Och sen blev jag barnmorska då. Den utbildningen. Och fortsatte med lite sånt som man behöver i u-land. På universitet och sådär. Tropikmedicinsk kurs och missionärskurs och lite allt möjligt. Så vi bodde i Stockholm några år och liksom ägnade oss åt att förbereda oss.
Ja, för det var liksom gemensamt.
Det var gemensamt. Ja, det var väldigt tydligt att det var det vi ville. Och det känner vi ju väldigt viktigt liksom att båda känner så. Mm. För känner en att vi ska göra någonting som är lite annorlunda och den andra hänger på liksom för att den första vill. Det tror inte vi på.
Mm.
Och har sett en del exempel på att det blir inte riktigt bra.
Nej.
Att man inte är helt överens om att det här gör vi tillsammans.
Just det.
Och vad som än händer så har vi beslutat det här ihop. Mm. Att det här gör
det. Ja, det är eran dröm.
Mm.
Inte
men vår dröm var ju också då att få göra någonting verkligt för de riktigt som behövande. Mm. Alltså, åka till de fattiga länderna och göra skillnad, det var vårt mål. Inte åka till några rika länder och bli rika.
Ja.
Utan just den biten. Och då är det ju sådana enorma omställningar när man åker till ett u-land.
Mm.
Att är man inte med båda två så... Ja, det funkar ju men det blir inte så bra.
Mm.
Så att vi bodde i Stockholm som sagt. Och Madeleine utbildade sig. Jag var ju elektriker. Hade tagit behörighet så jag jobbade som elektriker och försörjde oss. Och, vi hade ett barn då. Och vi visste inte riktigt vart vi skulle men... Vi fick en kontakt med Sri Lanka och missionärerna där tyckte att vi skulle behövas där på Fridsro, på ett barnhem som fanns där. De behövde sjuksköterskor och de behövde tekniskt kunnig personal. Så det var ju perfekt tycker vi.
Mm.
Så vi började ju förbereda oss för att åka till Sri Lanka och med allt som behövdes då med läkarundersökningar och visum och rubbet då. Och när vi var nästan klara så blev det krig. I Sri Lanka, mellan tamiler och singaleser. Och så att det stängdes det landet. Så det var helt otänkbart att komma dit.
Mm.
Så vi bara liksom funderade på, jaha, vad är det här?
Mm.
Vi som tror på Guds ledning och plan var vi helt ute och cyklade.
Mm.
Men vi sålde väl det och försökte tänka om då. Och då träffade vi ytterligare missionär som menar på det här. Jag tycker ni ska försöka fundera på Nepal. Wow, Nepal, det var ju ändå Asien. För Asien, det var ju det som drog oss på hjärtat.
Mm.
Så att vi, okej, vi började kolla upp där och bad tillsammans över det. Och det kändes ju jättebra och spännande. Och våra yrken behövdes där och så. Och sen när vi var nästan klara med det så blev det oroligt mellan Nepal och Indien. Så gränserna stängdes där också.
Mm.
Och sen, ja, vad gör vi?
Mm.
Nej, vi skiter i det här som vi...
Mm.
Vi flyttade från Stockholm, vi flyttade till Jönköping. För inom mitt jobb så fanns det en tjänst där som man kunde få.
Och då väntade vi vårt andra barn,
ja.
Amanda.
Så vi la det här på hyllan. Vi kände liksom, nej, det är fel tid eller så är vi helt ute och cyklar.
Mm.
Vi måste ju leva, vi måste må bra. Och sen skulle Amanda födas.
Ja, jag fick ett jobb här på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Mm.
Som jag har trivs på väldigt bra under många år. I Stockholm är det stora sjukhus och lite företag och sådär. Och jag trivdes bättre på ett mindre sjukhus. Och ja, vi började jobba här och leva livet här. Vi köpte faktiskt ett hus.
Ja, jag fick ett jobb som servicetekniker på rester runt i hela Småland. Ja.
Vi slog oss till ro lite grann sådär och tänkte att vi får väl se vad Gud visar. Vi var öppna för det men det känns motigt.
Mm.
Och ja, vi grubblade väl lite sådär. Vi kom med i en församling här som har varit fantastisk i många år nu då. Nu pratar vi om 30 år sedan.
Ja. Och sen när vi satt och pratade med Madeleine och jag liksom, så sa Madeleine där, jag kan åka till vilket land som helst i världen men inte Bangladesh.
Varför det kan man undra? Ja, det sa jag. Och då kan man, varför sa jag så? Men det var, vi hade ju goda vänner, väldigt nära vänner som var missionärer i Bangladesh.
Mm.
bodde ute på en ö långt ut i ingenstans och levde ett ganska tufft liv och kom hem och berättade om det. Familjen Olsson. Och jag kände liksom att alltså, det där övergår nog min förmåga.
Ja.
Jag vet inte om jag kan tänka mig att bo där med små barn. Och så. Nej, det måste finnas något annat. Och så gick tiden och så fick vi ett telefonsamtal.
Ja, från en
Värnamo,
ja, det fick jag en förfrågan. Så jag kunde tänka att åka till Bangladesh. Just. Jag var stå och titta på varandra i köket. Vad är det här?
Ja.
Men alltså, helt plötsligt kände jag att nu är det dags.
Mm.
För på något sätt så var inte jag heller så där tempo på Bangladesh. För det är ju liksom inte det lättaste landet i världen att leva i.
Nej.
Men ändå kände jag att här kanske vi kan göra skillnad.
Mm. Och vi sa faktiskt ja,
efter det här lite känns,
ja, vi betänkte det lite och sen kände vi nog att nej, men det här vi kör.
Mm.
Och vi har blivit stoppade förut, det blir vi väl igen om det här blir fel.
Ja.
Så vi känner oss ganska trygga i det. Började försöka sälja vårt hus och sådär. Början på 90-talet var inte det så enkelt då heller ekonomiskt i Sverige. Och så upptäckte vi till vår glädje och förvåning att jag var gravid.
Ja,
det var tredje barn. Ja, lite...
Ja, och vi skulle ju åka ut i den vevan. Så det var ju bara att ta en kontakt med de här i Värnamo och sa att tyvärr så kan vi inte åka just nu. Men vi måste föda först i Sverige. Vi vill inte föda i Bangladesh.
Nej, där gick väl min gräns då. Att jag kände att jag vill ha tryggheten att föda barn i Sverige. Och sen kan vi åka.
Mm.
Så att vi hade ju en liten tid där vi... var gravida och sålde hus och grejade och förberedde oss.
Men det är ju så, det var väldigt svårt att sälja huset då, va? Så att det var ju sådana här små under som hände hela tiden. Det var ju en ränta på 17-18% och vi är slet för att få runt det där huset och vi bara kände att vi måste sälja det. Men sälja ett hus då, det var ju jättesvårt. Och det var många som passerade där, va? Sen var det ett äldre par som... var kristna som visste vår situation som erbjöd oss att köpa huset.
Mm.
Lite billigare än vad vi ville ha så vi skulle förlora lite på det men vi skulle ändå bli av med det. Men att vi skulle kunna få bo kvar ett halvår.
Ja,
för att precis så att vi kunde åka så det inte behöver flytta ur och så. Och det var liksom fantastiskt under.
Mm.
Så vi accepterade det här då.
Ja, vi sålde ju faktiskt huset vi hyrde vårt eget hus för en liten peng.
Vi hyrde det för 2000 kronor i månaden då. Det var ju väldigt stor skillnad. Visst? De ville ju liksom hjälpa oss på traven då.
Ja.
Och sen var det ändå någon månad på sommaren där, va, där vi inte hade någonstans att bo. Så då klev vi fram i församlingen här i kyrkan och frågade någon som har någon sommarstuga eller någonting att låna ut så vi kan få bo här i 2 månader eller något.
Du slipper tälta.
Ja, just. Då ringer en herre en kväll där och säger det, att jag har en sommarstuga, jag har ett hus i Huskvarna så ni kan få låna. Vilket vill ni ha? Ja, det är ju enklast om det är Huskvarna för vi ska ju in och föda barn då.
Och jag har fött barn väldigt snabbt så jag kände att jag kan inte bo långt ut.
Nej, så att vi fick låna det barnet då. Ja, men det beror på vad det kostar, sa jag. Det kostar inget för missionärer, sa han. Så vi bodde där gratis i 2 månader mitt i stor lägenhet mitt i Huskvarna. Mm. Så att det var sådana här tecken då att vi är på rätt väg.
Ja. Så vi packade ihop vårt hem 120 banankartonger.
Ställde in i ett förråd någonstans.
Och vi hade inget hus kvar då. Så att det kändes befriande på ett sätt.
Och när Lydia då som föddes var 6 veckor då åkte vi till Bangladesh.
6 veckor så var bebis. Mm. Ja. Åker ni till ett av världens fattigaste länder.
Mm.
Till en ö.
Ja.
Utan riktiga förbindelser.
Mm. Det kan ju låta idiotiskt när man säger så. Men vi kände oss väldigt trygga i att det här var rätt för oss. Och vi tror ju på liksom att Gud beskyddar oss. Sen måste man vara klok och vis och göra sitt bästa för det. Och jag hade ju ändå en ganska skaplig utbildning i sjukvård och hälsa och så. Och det var det jag skulle jobba med där, med barn och mödrar. Nej, men det var ju... Man kan fundera nu efterhand om det var bra eller inte. Men vi känner nog att... det gick ju bra och Gud var med oss. Det hände saker, absolut. Mm. Med sjukdomar och olyckor och sånt. Men Gud var så med oss. Och när man hamnar i den situationen, brukar jag säga ibland när man pratar om det här. När man är helt beroende av Gud. Att jag kan inte göra mig själv. Det finns inga människor här som kan hjälpa en.
Mm.
Då kastar man sig på Gud och bara litar på att nu, Gud, nu gäller det. Mm. Och då när man får känna att det ordnar sig och ja, det sker små under, då blir man väldigt stärkt också i sin egen tro.
Visst.
På att Gud överger aldrig. Mm. Sen han finns där när man verkligen behöver det.
Vi har ett jättebönesvar då, som jag brukar berätta många gånger. Det är att Bangladesh ligger ju i en zon av cykloner. Mm. Så att varje höst så drar det in åtskilliga över den lilla viken, Bengaliska viken. Och när vi hade bott där någon månad kanske, mm. när bara par veckor kanske, så fick vi reda på att det är en stor cyklon på väg in. Vi ringer upp till Dhaka då, till de andra missionärerna, och frågar vad gör vi? Ja, men det är inte mycket att göra, för båtarna är inställda och ni kan inte komma hit, utan ofta så kommer det med en stor flodvåg då, med en sån här cyklon. Så att packa ihop någon väska, lite filtar och mat, och gå upp och sätta på taket, för det var hus med platta tak. Och det var stabila betonghus då, va? Så de stod kvar. Så att det gör vi ju då, vi tar våra små tjejer med oss upp. David, han går i skolan i Dhaka på internatet, så han är där. Men vi fyra flyttar upp på taket och sitter där en stund och det händer ingenting. Och barnen blir trötta och vi äter upp vår mat och allting. Vi går ner och lägger oss. Så vi går ner i sovrummet och lägger oss med kläderna på och flytväst intill och somnar.
Mm, lite beredda.
Ja, och vaknar på morgonen och fåglarna sjunger. Det har inte hänt någonting. Och vi fattar inte, vi ska gå ut och prata med grannarna. Blev det ingen cyklon? Nej, den kom ingen. Mm. Och då sätter vi på tvn som vi lyckats få igång då med en BBC-sändning, eller CNN var det väl. Där de visar då att det kom en kraftig cyklon söderifrån och helt plötsligt så vek den av och gick rakt upp till in i Myanmar. Och mm. de fattar ingenting vad som hände. Och vi är ju bara glada och lyckliga för det.
Ja, visst.
Någon månad senare får Madeleine ett brev från sin pappas gamla faster i Helsingfors som skriver det att en natt efter lite sen så vaknade jag mitt i natten och Gud manade mig att jag skulle be för er. Så jag gick upp och la mig på knä vid sängen och bad för er i 2 timmar innan jag kunde få frid. Vad var det som hände?
Var det något som hände?
Och det var exakt den natten.
Ja.
Då känner man, wow, vi är omslutna.
Ja, man blir väldigt stärkt av en sån grej, för det är ju så konstigt. Så att det stärkte oss jättemycket och vi tänker tillbaka ganska ofta på det också.
Mm.
Att tänk liksom vilken kraft det är att ha en tro på Gud.
Mm. Vi var ju mycket sjuka där nere också då, va? Jag hade amöba 5 gånger tror jag, parasiten då, va? Som fick medicinera. Och du hade också massa sådana där skräp i magen.
Ja, det som var värst det var ju att vår Amanda då, mellanbarnet, hon var 3 år och blev riktigt sjuk.
Mm.
Riktigt, riktigt dålig och livet liksom bara rann ur henne i en jättemaginfektion där. Och jag visste ju vilken medicin man skulle använda till det och skicka vår vakt då till lilla stan som fanns där att nu ska du köpa den här antibiotikan och det ska vara för barn. Det är jättebråttom. Och han cyklade iväg och kom tillbaka. Ah, det finns inte. Jag hittar ingenstans. Inget apotek har det. Nej, men då får du leta efter vuxendosen då. Och han letade och hittade inte heller. Och det fanns inte.
Mm.
Och vi satt och matade Amanda då med tesked med sockersaltlösning. Och hon var liksom så här i dvala. Och jag försökte sätta dropp på henne. Men hon var uttorkad redan så det var jättesvårt. Och bydoktorn som man är skeptisk till, men ändå få hjälp av, för att han är väldigt duktig på att sätta kanyler och så. Han var inte hemma. Så vi var otroligt utlämnade och fanns ingen hjälp att få.
Då kastar man sig på Gud igen då, och liksom, det är ju sista utvägen. Ja. Gode Gud,
ja.
Hjälp oss med Amanda, vi vill inte mista henne.
Nej, och då fick jag bara en ingivelse att säga till vakten igen att du får ta ett varv till och åka och leta ordentligt, den här tabletten behöver vi. Och då hittade han den.
Mm.
Och då fick jag dela de där tabletterna i 8 bitar för att det skulle bli enligt hennes vikt då. Och började sakta att ge den krossade tabletten där då. Och så bar vi till Gud för henne.
Ja, verkligen.
Vi kastade oss på Gud.
Det var vi hade.
Ja. Och liksom Gud att nu får du göra ett under här. Mm. Du kan det. Och den natten så började hon ju, och då hade hon inte fått så många medicindoser ännu, men att då började det vända liksom. Och nästa dag så satt hon sig upp och kände sig ganska pigg.
Mm.
Och vi tittade med förvåning, för jag kände att det går åt fel håll.
Mm.
Men det vände.
Men det vände där. Mm. Och så satt hon sig upp och sa att jag är hungrig. Mm. Och hon var ju så hungrig och inte ätit på flera dagar. Och liksom började stappla ut. Och hon skulle gå ut och leka. Och ja, mamma, det är bäst att ta med mig en macka ifall jag blir hungrig. Så. Mm. Hon var så svulten.
Ja, visst.
Och det där var ju ett mirakel. Mm. Alltså, mänskligt sett så gick det åt fel håll. Mm. Ja.
Men sån där grej kan ju påverka ens relation då. Precis. I två riktningar. Mm. Antingen så går det åt skogen eller så blir det bara mer tajt. Och vi kände väl att vi blev mer sammansvetsade för varje motgång som vi hade. Jag vet inte vad det beror på, att det är väl också hur vi är till sättet kanske.
Men... Ja, men jag tror också det som vi pratade om innan, att vi var överens, vi var två i det här beslutet att åka iväg. Att hade jag varit själv och liksom drivit det här, då kunde man få tillbaka att ja, det var du som ville det här och se nu vad som händer. Alltså det kan bli så.
Att den ena vill ge upp eller åka hem. Mm. Eller...
Att det här var inte mitt val och se nu hur det går och sådär. Det var aldrig någonting sånt.
Nej, vi ville ju genomföra det här va, och allt skulle gå bra och alla må bra.
Så, men ni, jag har varit på Båla, där ni bodde också. Mm. Det finns ju inte riktigt någonting.
Nej.
Var det bara ni eller var det andra missionärer som bodde?
Det första halvåret var vi bara vi som var där som missionärer.
Ja.
Det fanns inga andra vita heller på ön. Det var en ö som hade ungefär 2 miljoner invånare. Ja. En ungefär storlek och form som Öland.
Mm.
Så att vi var lite originella.
Ja.
Folk tittade mycket på oss.
Men
sen kom det en familj till som jag svar på. Ja. Från Gränna, familjen Strömberg som... bodde också på samma gård och gjorde lite andra saker då. Men det blev en fantastisk gemenskap att vara två familjer.
Precis.
Som också hade barn i skolan i Dacka och ett barn hemma där som kunde leka med våra barn.
För jag tänker ni som par, men ni var där som familj såklart och ni hade flickorna var med er.
Mm.
Men hur har man det som par i en plats där ni hade ju liksom bara varandra egentligen?
Mm. Ja, för det var ju lite svårt. Vi fick en del vänner. Det fanns en liten kyrka där, en grupp kristna. Och de blev ju våra vänner naturligtvis. Det, på ett väldigt annorlunda sätt än man har sina vänner i Sverige. Men de var väldigt fina mot oss och sådär. Men vi var ju ganska utlämnade som svenskar och som familjepar. Vi var ju överens om väldigt mycket. Sen var det lite tufft att vara kvinna i det landet. Och där på den ön var det ju väldigt starkt muslimskt med de traditionerna och så. Och vi alla visste att vi inte var muslimer, vi var kristna. Och jag hade inte slöja och den klädnaden. Och därför blev man ganska bespottad.
Mm.
Som man får leva med. Men jag tänkte att jag får ta det här, vad det handlar om, våra kulturer och religioner. Så att man kunde inte, ibland blev man lite arg inombord, men man kunde inte bli arg direkt på dem.
Men alltså det var väl, var det 87% analfabetism på den ön, så att kunskapsnivån var ju otroligt låg. Så man får ju ta det därefter då. Men som vit man var man ju kung.
Ja.
Så var det ju alltså, och kvinna var ju inte riktigt samma status. Nej. Även om du var vit.
Nej, men man fick ju leva, det var lätt att leva som man lärde när man har en egen bebis och sådär. Och det var ju min uppgift att stötta och hjälpa de här fattigaste kvinnorna som finns på jorden nästan. Och deras barn, och vi utbildade barnmorskor på den nivån man kunde där. Och det kändes ju gott att få göra lite skillnad med väldigt små medel för just de här kvinnorna som jag mötte. Så att det var ju det som gjorde mig gott, att jag hade de här kvinnorna. De kunde få svar på sina frågor till stor del i alla fall utav mig, och jag hade en del medhjälpare som var otroligt fina, så att det var fantastiskt att få vara där och vara en del av deras liv en stund. Så det har ju präglat mig sen dess, att få göra den lilla skillnaden och vara med de här kvinnorna och se deras bebisar må bra och så. Mm.
Men sen då när man så att säga var ledig på helgen, då fanns det, som du säger, Imma, ingenting att göra. Man kunde ta bilen och åka en sväng. Va? Så fort man klev ur så var det 200 som stod och tittade på en. Va? För det var så otroligt överbefolkat. Så att, vi gör väl lite utflykter och säger att man kunde inte ha picknick. Men fick aldrig vara i fred. Utan...
Du picknick i bilen.
Ja, man fick ha picknick i bilen, det är klart. Och sen då, var sjätte vecka ungefär, va? Var sjätte vecka, så då hade David en veckas ledigt på från skolan. Och då kunde jag åka upp och hämta honom med båten. Som tog 12-17 timmar någonting upp.
Som vi också ska säga att man inte skulle lyfta på madrassen i sängen.
Nej, man var inte ensam i hytten om man säger så. Det fanns många små...
Vi gjorde det misstaget en gång.
Ja, just det.
Nej, det var ingen...
Nej, det var ju inte så värst fräscht. Men det var okej. För man tog det. Man inställde på det.
Mm.
Och sen där hämtade jag David och han kom ner till vår lilla ö. Och vi bar där en vecka tillsammans. Och det var ju fantastiskt kul att ha David hemma. Och han tyckte det var underbart. Han var som Mowgli. Sen när skolan börjar igen så brukar vi tillsammans åka upp till Dhaka för att få lite luft, för att shoppa lite och träffa de andra missionärskollegorna och få lite liv, civilisation.
Precis, ja. Men redan då, var det tidigt i vårt äktenskap ändå ju, jag var gifta i 10 år då, så har vi alltid tyckt om att vara tillsammans och göra ingenting eller saker tillsammans. Mm. Så att vi har aldrig haft svårt för det liksom, att vara själva.
Men kunde ni vara själva någon gång när ni bara, alltså, ni hade alltid barnen?
Ja, men de var ju små. De lades ju på kvällen och sen hade vi kvällarna alltid.
Hade inte direkt kvällar.
Ja. Men de var ju alltid med oss som små barnen, absolut. Ja,
vi hade ju aldrig någon dejt.
Nej, ni kunde ju aldrig gå ut och äta.
Nej, det kunde inte.
Nej, det fick vi göra någon gång i Dhaka.
Saknade kanske inte det jättemycket. För vi fick väldigt mycket tid ändå. Mm. Vi var ju alltid tillsammans och vi jobbade ju en del tillsammans. Precis. Och sådär. Vilket en del ifrågasätter om man kan. Men det har vi alltid kunnat och gillat det också. Mm. Sen är det ju så att man måste ha sitt eget liv också naturligtvis. Det kunde man ju sakna liksom, att gå på gympa och...
Men du kom igång efter förlossningarna med Jane Fondas kassettband.
Ja, det var bara att dra för gardinerna och ner på golvet. Komma i form.
Jo, men man får på något sätt hitta sitt eget sätt.
Ja, man hittar sitt sätt och man får vara lite envis. Och,
ja, och jag menar, ni hade den här drömmen och tanken att ni två skulle flytta och jobba och hjälpa.
Mm.
Då... Fanns det inte date nighter eller som liksom man kunde gå ut och ta en kaffe? Det fanns inte.
Man vet ju det från början.
Nej, precis. Det var ett val.
Ja.
Ja. Så att vi hade lovat 2 år på båda där. Och när 2 år börjar närma sig så får vi förfrågan om vi kan förlänga.
Mm.
Och vi var inte riktigt pigga på det. För att vi var rätt sletna. Så vi bestämde att okej, om vi får åka hem till Sverige den sommaren då. Då hade vi inte varit i Sverige på 2 år. Så det fick vi. Mm. Så att... Så åkte vi till Sverige. Det var ju fantastisk känsla. Ja, du vet ju, Emma.
Jag vet, vi gjorde precis exakt
det. Man tror inte det är sant vilket land man bor i.
Jordgubbar och glas.
Ja, exakt.
Och lite kulturschock var det ju för våra flickor då, som inte mindes Sverige.
Just det.
Ja.
Men,
det som var kul var då att när vi landade i Göteborg då, så hade vi våra vänner med sig en picknick som vi käkade på närmsta Rävlanda någonstans där. Och våra tjejer då, de kunde inte gå, de bara ramlade. Och vi fattade inte varför, men de hade aldrig gått i en sluttande plan, för hela Båla är platt.
Nej, det är
så. Inte se
så, de bara, så fort det sluttade lite då, så ramlade de kul.
Mm. Ja.
Och vi fattade inte, är de jättelaggade eller vad är det för fel? Men det var det. De hade inte lärt sig att gå på en sluttning.
Nej, de lärde sig. Nej, men det var ju mycket prat nu om Bangladesh och sådär. Mm. Men det präglade våra liv ganska rejält där, de där åren.
Och man känner ju liksom, gav jag verkligen någonting till folket? Jag fick ju mer än jag gav. Det var ju som en utbildning för mig i varje fall då.
Mm.
Jag jobbade som projektansvarig och hade 100 anställda och liksom, det hade ju aldrig jag gjort förut. Men vi var där i alla fall och gjorde det vi skulle. Sen så och flyttade vi hem till Sverige julen 94.
Mm.
Och det kändes fruktansvärt skönt.
Mm.
Att vi kände liksom när vi är färdiga med Bangladesh. Och när vi flög hem bara kände jag så här, bara prata med Gud och sa att liksom, om du vill ha ut oss igen någonstans, så käre Gud, Sydostasien. Jag bara fick känsla för Sydostasien. Och sen kom man hem där och ska bli svensk igen då. Och då känner man, nu ska vi verkligen inte komma in i det här ekorrhjulet då, med allt vad det innebär, utan försöka leva lite utanför. Trodde vi, ja.
Visst.
Det tog 2 månader, sen var vi
Hade ni någon reversed kulturchock?
Det var nog värst för mig, tror jag.
Ja.
För att, att leva i ett sånt land som Bangladesh är, med den muslimska kulturen, och känna att man alltid är mindre värd och lite, blir lite bespottad.
Mm.
Det gör någonting med ens självförtroende.
Visst.
Så jag var lite skadad när jag kom hem. Mm. Jag kände liksom, vem är jag och vad kan jag? Och, men ja, det var en liten period där. Men jag kände ju att jag kom ju igen och blev mig själv här hemma igen. Och...
Du hade en ganska stor chock när du kom ut. Jag hade ju varit i Afrika innan och jobbat med fattiga människor. Och det var din första kontakt.
Ja,
med...
jag hade aldrig varit i ett u-land och förberett oss så många år och tänkt liksom att det här, nu klarar jag det här. Och ändå få kulturchock. När man ser fattiga och när man själv också är nyförlöst och har en liten bebis på armen och så ser man de här fattiga kvinnorna. Så blir man nästan som att det där kunde varit jag, du vet så. Men, och jag kommer hit för att jag just ska ta hand om och hjälpa sådana kvinnor. Så kan jag inte ens se dem. Nej. I Dhaka slum där då.
Nej.
Men jag kom över det. Så att jag, det. Men det var den pers i början. Och det är mänskligt.
Ja, såklart. Vad har ni som par? Jag menar, ni har lite annorlunda upplevelser. En kung och en som hur liksom har det era relation? Eller hur ni hanterar saker? Eller hur ni... Ni har ju ändå på något sätt samma upplevelser men olika upplevelser.
Jo, men det har vi ju. Och men vi har ju försökt att se varandra. Och accepterat att det... Ger man sig in i sådana här annorlunda situationer, då får man lite gilla läget och göra det bästa av det. För vi kan inte ändra på det. Du har ju alltid sett mig liksom och stöttat mig och framhävt mig när man kan det. Liksom sådär. Så att det är lätt annars att komma in i det här att man kan glida liksom fram som en man.
Precis.
Men så blev det ju inte, utan vi har försökt att mötas hela tiden. Och jag kunde liksom gråta ut och bli förstådd. För du såg ju vad som hände i den kulturen där. Du stärkte mig och det, vi gick igenom det tillsammans.
Men vi tog med oss hem då. Det var väl där att vi hade ju stärkt självkänsla av att vi klarar av en sån här grej. Det är inte självklart när man åker. Men att vi lyckades och vi överlevde och vi kunde tillföra någonting. Det bär man ju med sig. Det stärker ju både mig och Madeleine då.
Och liksom den här teamkänslan man kan få också, fast man lever i ett äktenskap, att, med att jobba tillsammans och se varandras styrkor, att nu känner jag mig svag, ja, men då kanske du blir starkare och kan stärka mig. Och där lärde vi oss jättemycket.
Och sen det här som mycket i samhället, att menar, båda ska göra allt. Vi funkar inte så, utan jag är bra på en grej och Madeleine är bra på en annan grej, då gör vi de sakerna. Så det vi kan göra tillsammans, det gör vi tillsammans och låter oss blomma ut i det vi skapade till på något sätt, våra talanger och gåvor och...
Men jag tänker också det här som du säger, teamkänslan som ni då byggde upp kanske på Båla, att ni hade också väldigt olika roller. Och att ni då har accepterat att du gör vissa saker, du gör vissa saker, vissa saker gör vi tillsammans. Vi är fortfarande ett väldigt starkt team. Tänker jag, det har nog kanske hjälpt.
Ja, men som efter ett tag då när Lydia började bli lite större, så hade du en dröm om att starta en mödravårdmottagning där. Och då gjorde vi det tillsammans då. Jag löste det praktiska då med hus och allt sånt där och anställde folk. Och du gjorde den mjukvaran så att säga. Du drog igång verksamheten och det var ju ett gemensamt jobb. Verkligen. Och det var ju jättefantastiskt.
Ja. Nej, men det var en berikande tid.
Ja, det verkligen.
Och vi brukar ju prata med våra barn förstås om vad vi har gjort i deras uppväxt. Och flickorna minns ju inte jättemycket av det här. David säger att det var några år som var bland de bästa i hans barndom. Och det kan svida lite eftersom han inte bodde hos oss då. Nej, men vi är väldigt tacksamma och vi hade ju den tanken också att om det inte skulle gått bra, att han till exempel varit jätteledsen och inte trivs, då hade vi ju inte trotsat, då kanske vi hade åkt hem.
Nej.
Ja, vi har inte riskerat barnens hälsa.
Nej, det har varit väldigt viktigt för oss och där var vi också väldigt överens om att så här ska det bli.
Ja, alltså, familjen går ju före missionen, så är det i våra hjärtan i varje fall. Så kanske det inte alltid har varit, men
så det är bra, för så har det ju inte varit.
Nej, det har inte varit där. Men lite längre fram sen i tiden så fick vi frågan att starta Erikshjälpen, organisationen, i landet Laos.
Men innan dess så fick vi en förfrågan.
Ja, vill dra det också.
Ja, förfrågan om vi kunde åka till Nordkorea.
Oj.
Och vi visste inte så mycket om Nordkorea, men det var Pingstmissionens Ulandshjälp då, som hade startat den och hjälpt dem lite socialt. Då, och de ville då ha mera socialt arbete, men då ville de ha folk i landet. Och de visste ju att vi hade fixat båla nu då, så att då fick vi frågan, kan ni tänka flytta till Nordkorea? Och som sagt, vi hade inte så mycket stor koll på hur det funkar i det landet, så vi sa att vi måste åka dit och titta då.
Mm.
Så att det var ändå 98 i juli så var vi en delegation från olika organisationer som var i Nordkorea och vi var med då för att titta på det här projektet. Och det var ju otroligt alltså, det var ju världens största koncentrationsläger.
Mm.
Ja, jag går inte förklara hur det var, men vi var runt och tittade där va, och det var ju bara eländigt. Och, men vi kände att det här är Guds plan, så gör vi ju det. Så att han har ju stoppat oss förut, så att vi var inte tillräckligt oroliga. Vi sa, är det här Guds vilja, då köper vi det, då gör vi det. Och barnen skulle få komma och gå där i internationell skola. Vilket, ja, vi ville ha med en svensk lärare för säkerhets skull. Mm. Så vi skulle åka ut 6 personer då. Och vi åker hem och säger det, att okej, vi är på om det funkar.
Men jag hade ett litet samtal med Gud, kan jag ju berätta, när vi var där och vi såg skolan som våra barn eventuellt skulle gå i då. Och då var det ett fönster som var öppet där ut mot den där skolgården, och då lyfte jag min blick upp mot himlen och så sa jag det till Gud att jag tror att du har fel. Faktiskt. Jag tror inte att du menar att jag och min familj ska vara här. Jag vill bara säga det, att så känner jag mitt hjärta. Men har jag fel, då får du visa det.
Mm.
jag kände verkligen inte att det här var någonting som jag skulle vilja.
Jag tror inte att Gud hade fel utan mission.
Så var min känsla.
Och det var så att vi fick visum, jag och Madeleine, men inte våra barn.
Okej.
Nej, de var inte välkomna.
Nej, där skulle bli alldeles för många utlänningar. De var 100 redan i landet och då skulle höja det med 6%.
Och det är 25 miljoner.
Ja, så att då sa vi, det var tecknet, vi åker inte.
Ja, tack.
Så blev det. Men vi har i alla fall varit i Nordkorea.
Mm,
det är inte varit. Men Gud hörde ju min bön om det här med Sydostasien. Så efter ett tag då, det gick ganska fort efter det, så fick vi en förfrågan av Erikshjälpen om vi kunde åka till Laos.
Mm.
Och det kittlade ju otroligt då, för det var liksom, det var, jag gick igång direkt där.
Mm. Jo, men det gjorde vi båda två. Vi kände absolut nya utmaningar och vi samlade våra barn. Vad säger du, vad säger ni om att göra det här? Vi försökte förklara lite grann hur man bor och hur man går i skola. Och att jo, men det ville de ju då. De ville absolut, de var taggade på det här. Så att vi var överens som familj. Mm. Det känns ju väldigt viktigt att man inte drar iväg med sina barn. För det är ju en stor grej när man är tonåring och lämnar allt som finns med kompisar.
Så att tanken var att vi skulle starta upp ett socialt projekt då, tillsammans med ett departement i Laos. Och vi måste ju vara där för att skriva de här ansökningarna och alla sådana saker. Så att Erikshjälpen ville att vi skulle åka ut i augusti 1999. Och till stan Vientiane och huvudstaden och bo på hotell till att börja med. Så det gjorde vi. Men så fick vi en fin kontakt med en minister i regeringen där och frågade, liksom, måste vi verkligen bo på hotell? Kan vi inte få hyra ett hus även om vi inte har visum? Jo, men absolut, tyckte han, barnen kan inte bo på hotell. Så vi hittade ett hus att hyra då, som vi bodde i. Och efter 3 månader så fick vi någon form av visum så vi kunde vara där i alla fall lagligt. Och sen efter 9 månader så blev alla de här ansökningarna godkända och då blev vi hälsade välkomna till Laos.
Efter 9 månader?
Ja, och det var en stor föreställning då, man skrev på papper och sådär.
Då jobbade vi med minoritetsfolk, ungdomar som behövde förskolor och yrkesskolor. Men vi kom ju från en kristen organisation och Erikshjälpen är ju, har en kristen profil. Så att vi var väldigt kontrollerade.
Mm.
Vi var farliga där.
Mm.
Så de avlyssnade vår telefon och hade koll på vad vi hade för gäster. Och vi fick inte åka ut i landet själva. Utan då...
De läste våra mejl och lyssnade på telefon. Och...
Så att vi, tyvärr kunde vi aldrig gå till någon kyrka eller ha någon gemenskap med andra troende då, som vi längtade efter ganska mycket.
Mm.
Standarden var ju mycket högre i Laos. Vi levde ju socialt mycket bättre. Bodde i ett fint hus och åt bra mat. Och så på det viset var det ju mycket behagligare i Laos.
Mm.
Och vi jobbade tillsammans då. Va? Vi gjorde det här tillsammans. Så att vi samma skrivbord.
Då var vi väldigt jämlika.
Ja, då var vi väldigt jämlika.
Vi la oss i ett kommunistiskt land där man också är jämlika.
Väldigt jämlika, ja. Och sen efter första året då så hade David gått färdig nian och då skulle han gå upp gymnasium. Och då funderade vi på hur ska du göra det, liksom, det fanns ju inget där då. Men då har vi en familj här i Huskvarna som hade sagt att om David vill komma hem så får han bo här. Så han valde det, han flyttade hem till Huskvarna, till familjen Romedal. Och det var ganska tufft att ha ett barn i Sverige och vara där borta själva.
Det är ganska långt.
Ja. Så vi tappade lite, ska man säga, närheten till honom på något sätt. Han var ju i sin tonårstid då, och när vi kom hem sen efter 3 år så vi kände ju inte riktigt vår son.
Just det.
Det tog ett tag att hitta tillbaka.
Hur var det för er?
Jo, men det var ju lite sorgligt på ett sätt. Mm. Han bodde ju inte alls långt härifrån oss då. Vi flyttade hem hit och vi hade det här huset då.
Ja.
Han hade hyrt ut det.
Vi trodde han skulle flytta hem dagen efter, men det gjorde han inte.
Nej, men det tog ett tag. Och jag tror att han har kvar nyckeln till det huset än. För att han hade ju bott där. Det var ju hans hem och hans bästa kompis. Och
vi fick lära känna varandra igen lite då. Så här då.
Men summan är ju ändå att det gick bra för honom.
Mm.
Och han trivdes och mådde fint. Och det var mer vi som saknade.
Ja, men sen var det ju väldigt tufft för tonåringar i Ventsjön. Det fanns ju droger runt knuten överallt. Så att många ungdomar hade jätteproblem. Så att på så vis var det skönt att han lämnade landet. Mm. Och här hamnade han ju i en helt annan miljö då. Kom in på den banan idag. Idag jobbar han som pastor i Kalifornien. Så att det var ju liksom så. Men de här 3 åren idag, och så var, tycker jag då, några av mina bästa år i livet. Det var väldigt roligt och väldigt utmanande och tufft. Och vi hade det. Men vi hade det väldigt bra. Vi hade en väldigt bra relation. Jag och Madde, vi hade ju gått tillsammans. Och det var ju mycket mer tid för egna tid. Och man kan åka till Polen på helgen och sådana saker. Man kan åka till Thailand när som helst. Och
vi åkte tåg.
Vi åkte tåg. Ja, vi var ju volontärer. Vi hade tjänat inga pengar, men vi åkte tåg och lokala bussar och bodde bra. Vi hade ju fantastisk tid.
Mm. Och det är ju någonting som testar, tänker jag, ett äktenskap. Att leva tillsammans 24/7, jobba tillsammans, i princip allting är vårt gemensamma. Till och med när vi var ute och sprang och joggade och sånt, så gjorde vi gärna det ihop. Så det säger väl lite om att vi tyckte om det.
Ja, för jag skulle precis fråga. Ni har gjort väldigt mycket. När ni bodde i Sverige så har ni haft olika jobb.
Mm.
Men när ni har varit iväg. Mm. Och som ni sa förut också, det kan ju antingen stärka eller slita.
Absolut.
Tänker jag.
Hur har ni, förståelse för det.
Hur har ni lyckats få det till att det stärker er?
Ja.
Alltså mycket handlar om att man... Ja, vi är sådana personer också, att man ser till den andres behov.
Mm.
Det är oerhört viktigt för mig att Madde mår bra. Att hon, på alla vis då. Och att jag försöker lyfta henne. Hon är lite tvärtom likadant mot mig. Det som hon ser mig och mina behov och vill lyfta mig och låta mig blomma då. Och jag vill låta henne utvecklas. Och jag tror vi är bra på att ge varandra utrymme att växa i det vi är. Och Madde är en fantastisk kvinna. Och jag vet ingen som hon. Jag bara älskar att vara med henne. Och hon verkade vara likadant med mig av en anledning.
Nej, men det är ju en förmån. Alltså, helt fantastiskt att få vara gift med sin bästa vän.
Mm.
Och att man gillar att göra saker och vara, alltså, vänner. Och det kan ju gå dagar när man gör helt olika saker, självklart. Men ständigt komma tillbaka och summera dagen och... Ja, liksom längtar efter att få vara tillsammans.
Mm.
Det finns hos oss naturligt, tror jag.
Mm.
Jag kan inte säga på ett annat sätt.
Nej.
Nej.
Och just det här gör de här utmaningarna tillsammans. Det har ju dragit ihop oss på något sätt. Vi har vuxit ihop. Både Bangladesh och Laos var ju liksom tider då. Det var ju tuffa saker. Alltså man fick verkligen jobba och bry sig. Men tillsammans så löser vi det.
Ja, och så har man ju olika styrkor och liksom respektera att det här, nu kan inte jag någonting, nu är det upp till dig och du kan det här bättre. Och, och liksom acceptera det, att den andra är bättre på vissa saker. Ja, det kan vara svårt.
Ja,
men det är ju jätteviktigt, och som du säger, att man låter den andra växa och lyfter det, att bjud på det liksom, att det handlar inte bara om mig. Vi lever ju ett ganska egoistiskt samhälle.
Mm.
individualistiskt. Så att det tror inte jag är så bra alltid. Utan man behöver också lämna sig själv lite och tänka på den andra, om det nu är ett äktenskap eller andra. Att kunna lätt berömma någon annan och liksom unna de andra någonting gott och vara glad för andras skull. Det känns som det är svårt idag, ibland.
Mm.
Ett ord ifrån Bibeln då, det är saliga att ge än att ta. Det är ju ganska mycket i det. Alltså. Man blir ju, svensken är ju väldigt generös och vi ger väldigt mycket julklapp. Mm. Alltså skänker pengar till olika saker. Man mår gott av det.
Mm.
Man gör verkligen det och liksom ser att någon annan blir glad. Det är ju fantastiskt.
Mm.
Jag lyssnade på Björn Ferry häromdagen. Han sa det, jag blir så lycklig när min fru är bättre än mig för då blir jag ju också bra.
Ja,
bra. Ja, exakt. Om vi ska vidare i kronologin då, så när vi var hemma från Laos då några år, så känner man att nu får ni vara hemma, för våra barn ville gå i svensk skola och vi kände nu är det då klart, nu får ni vänta 10 år tills alla har gått färdigt skolan innan vi kan göra något nytt. Men det tar ett par år då, så börjar det ju klia under skinnet igen då, liksom, det måste ju hända något, vi kan inte hålla på så här och okej, men vi vet inte riktigt vad vi ska ta oss till.
Nej, men samtidigt så man måste ju leva här och nu.
Ja.
Och det har vi försökt att göra alltid. Och vi har varit väldigt engagerade i vår kyrka och väldigt meningsfullt med barnverksamhet, ungdomsverksamhet, sång, musik, allt möjligt. Och socialt arbete som vi älskar att göra även här på hemmaplan.
Mm.
Men det fanns ju där liksom nedlagt i oss, tror jag, att i väg liksom att våga nya saker.
Det kan vi tycka vara som en flykt, men det är inte det. Jag har ju liksom försökt att bena ut det där, vad är det som driver oss, men det är någon, Gud har gett oss en orolig själ. Nej, men så får vi en förfrågan då runt jul 2004 av en kvinna som har startat upp ett projekt i Thailand då, om vi kan tänka oss ta över det, för hon är gammal och vi vill träffa henne då och pratar om det här, va? Och hon har startat upp något som heter Banshee Vit Mai i Bangkok, och nu finns det tydligen också då uppe i norra Thailand där man tar hand om utsatta barn och minoriteter, för det händer, det är mycket kriminalitet och prostitution och sånt, va? Och hon har jobbat med detta då men känner att hon börjar bli gammal och säger att hon har bett till Gud om efterträdare och har fått ett namn och det är Ekelyck. Vad säger man om det?
Ja.
Vi kände ju till varandra lite.
Ja, visst, men vi har inte riktigt sett hennes arbete. Så vi beslutar då, okej, att vi åker ut och tittar då på hennes projekt i norra Thailand.
Det handlade om att på vår fritid stötta det här arbetet då. Det är en insamlingsstiftelse i Sverige, och att åka ut och stötta projektet där, det är ett skolhem för att man ska kunna gå i skola. Så vi tog med flickorna då, och skulle vi åka iväg ibland dit och vara borta ett par veckor, så behöver de få veta vad det är vi ska göra.
Mm. Mm.
Och när vi kommer dit så känner de framförallt enorm glädje. Det här är ju fantastiskt, ni måste göra, mamma och pappa. Vi kan vara hemma, det är inga problem.
Mm.
Säg ja.
Men vi kände ju också det här, att jag tänker få jobba med det här.
Mm. Samtidigt så på vår fritid, vi jobbar 100% på våra jobb. Vi är väldigt engagerade i kyrkan. Vi har 3 barn i olika åldrar. Hur mycket fritid har vi till det här?
Och hur gör man? Och er som par också.
Ja, just det.
Och hur gör man sånt här då? Men vi kände att det kändes rätt.
Mm.
Och jag gick till min chef och sa att nu har jag fått massa barn i Thailand. Så jag kan inte jobba heltid längre. Så jag har jobbat 75% sedan dess. Och så har vi ett litet kontor här i vårt hus. Och har jobbat med det sedan dess faktiskt. Mm. Det är 18-19 år snart. Mm. Att stötta det här projektet. Försöka samla pengar i Sverige. Och åka ut då till skolhemmet ett par gånger per år. Så vi kom nyss därifrån.
Det är ju fantastiskt att få hålla på med det här. Liksom, och jobba, ha missionen hemifrån.
Mm.
Men nu börjar ju åren gå och vi är nyblivna pensionärer och frågan är hur länge ska man orka hålla på med det här? Hur länge är vi friska? Och än så länge så ser det hoppfullt ut, men vi måste ha med det. Mm. Någonstans där framme måste vi lämna över det eller avsluta eller stänga ner eller hur vi nu ska göra. Så att det är det vi jobbar med lite.
Vi tar lite kortare bitar i taget nu för att utvecklingen går så snabbt också. Att förhoppningsvis så kanske inte det behövs längre framöver. Väldigt meningsfullt. Det har blivit en kombination för oss under många år nu att ha båda de här liven.
Men nu går vi här hemma och är pensionärer då, och har det här på ett par gånger om året. Då. Vi åker ut i Sverige lite då och då och så här. Det är ett fantastiskt liv känner jag. Och jag njuter otroligt mycket liksom att vara så här, ha ett lugnt liv tillsammans med Madde här. Och...
Jag har inte riktigt vant mig än, för jag är så nybliven pensionär. Men, och jag jobbar ju fortfarande lite, för jag vill inte riktigt släppa det. Jag älskar mitt jobb på förlossningen här.
Och känner... Jag tänker, ni fortsätter lite grann med det ni har gjort från början på något sätt. Ja. Och nu är ni pensionärer och har inte liksom det här jobbet. Fast ni är ändå i Sverige, fast ni jobbar ändå missionärt. Ja. Alltså, på något sätt så känns det som att hela ert liv har...
Ja, du bara rullat på. Ja, visst, precis.
På det här.
Ja.
Ja.
Och att ni har liksom gjort så mycket saker tillsammans, så mycket upplevelser.
Mm. Många frågar ju faktiskt oss nu, att nu när ni inte jobbar längre ska ni flytta till Asien då? Mm. För ni är ju där så mycket och ni gör ert jobb. Men det... kanske vi inte är helt inne på, för att vi behövs inte så där, utan vi behövs ju här för att jobba på liksom med vår insamlingsstiftelse.
Just det.
Den är ju väldigt liten och nu är det svårt, det är krig, det är svårigheter i världen, människor ger pengar, men lite tuffa tider i Sverige också, så att behövs nog i Sverige att vara här, men kombinerar.
Men sen man har bott ett antal år i Asien så inser man ju hur fantastiskt Sverige är. Det är ju världens bästa land. Det finns ju mycket problem här också då, men det är i alla fall ett fungerande land och man har det väldigt bra. Så att man blir mer och mer tacksam över Sverige ju äldre man blir.
Samtidigt så är vi ju öppna för om någonting skulle dyka upp som skulle kännas rätt. Jag tror inte vi sitter fast.
Nej, det vill jag inte säga. Ska vi säga det huset imorgon om det är
alltså...
men klart, så som du säger, skulle det öppna snart så skulle vi nog hugga på det.
Ja, vi är väldigt tacksamma att vi är friska. Vi har gått igenom en del saker. Svårigheter på det området också. Men idag är vi ju pigga och friska.
Ja. Det var för ett antal år sedan så var Madeleine väldigt sjuk. Hon fick en bakterie i lungorna. Som har hon med sig från Asien då. Va? Så hon låg på infektion i 3 veckor. Och det höll på att gå åt skogen där. Men då blir man ödmjuk, tacksam för att man får ha varandra. Mm. Det är inte självklart.
Nej, man, livet stannar ju upp om någon blir sjuk. Så är det ju. Och man tänker mycket och utvärderar. Och
ja, det är inte självklart.
Nej, det är det inte. Och man blir lite ödmjuk som du säger. Att man är tacksam. Jag tror att alla håller med om det som håller på att bli lite äldre. Att det är det viktigaste.
Att man får,
Får hälsan och att man får ha varandra. Så att kärleken minskar ju inte med åren, utan man blir mer och mer tacksam och mer och mer förälskad nästan. Eller så?
Är det så?
Glad över att ha varandra.
Ja, men lite så.
Ja, jag känner ju kärlek skulle jag vilja uttrycka.
Jag känner ju fjärilar i magen när jag ser Madde emellanåt. Ja, det måste jag ju erkänna.
Ja, ja, du är så fin.
Ja. Men hur lyckas man hålla det?
Jo, men alltså, du är bäst på en del saker och liksom uttrycka dig, för att nästan någon gång varje dag så säger du halvt på skoj, halvt på allvar, har jag sagt idag att jag älskar dig? Och liksom, nej, kanske inte, men det kanske inte jag heller har sagt. Det är så bra att säga det. Alltså, ja, jag vet att vi älskar varandra, men alltså, att säga det, det gör någonting med en. Och ett annat uttryck som vi har också båda två, kan jag göra något för dig? Det är en bra fråga.
Just det, det kännande.
Att man tänker mycket på hur man själv vill ha det och själv mår, men alltså, kan jag göra något för dig? Det är också någonting som släpper den här egoismen igen när man säger det.
Just det.
Ja, du kan ge mig en kopp kaffe. Ja, men gärna det. Så.
Ja, men det är ju sådana små grejer som gör att det som håller igång den här lilla lågan.
Tror ni att alla era år utomlands med allt det som ni har varit med om har liksom gjort er, om man jämför, det kan man ju inte jämföra egentligen, men om ni hade bara stannat i Sverige, och inte varit med om alla de här grejerna. För jag tänker också, även för man blir sjuk och så, bara att ha levt i ett land som har helt andra förutsättningar gör ju att man blir tacksam för det man har. Det måste ju ha stärkt er som par också. Dels att ni har jobbat tillsammans, men dels också den tacksamheten som ni kan känna för allt kanske, och för varandra då.
Ja, man får ju lite vidare syn på vad livet handlar om, tänker jag, när man umgås med fattiga människor och svårigheter. Och man, dels så lär man ju sig känna sina egna gränser. Vad klarar jag? Vad går min gräns för? Ja, många saker. Det vet man inte om man ständigt har ett ganska bra liv och inte utsätts för några... Alla har ju sina prövningar i livet, självklart, men lite så här extrema grejer. Det är nyttigt. Och även i äktenskapet att tillsammans vara med om det här och bli stärkt i olika händelser och saker. Känna att kärleken också blir starkare när man klarar av det tillsammans.
Det är så viktigt idag i samhället att man ska förverkliga sig själv. Men man vänder på lite att vi ska förverkliga oss tillsammans. Vilket vi har gjort då. Vi hade en dröm att få bli missionärer. Och liksom, jag hade inte samma uttalade mål att jag skulle bli missionär. Men jag längtade ut att få se världen när jag var tonåring. Och det formades ju sen så att det blev där det blev. Men just det att vi har kunnat göra det vi drömde om tror jag är en tillfredsställelse. Vi kan liksom nu som pensionärer se tillbaka på ett otroligt rikt liv. Inte att förakta dem som jobbar på samma industri hela livet. Det är deras liv och jag respekterar det. Men för oss hade det varit otänkbart. Utan vi har fått den här rastlösa själen i oss av en anledning att Gud använt oss för då, att andra människor ska få det bättre. Och då har vi också mått det bättre av. Så att jag tror, jag är bara tacksam. Och sen har ju vår relation har det ju inte på något sätt försämrat, utan tvärtom. Vi är tajtare än någonsin efter allt jag gått igenom.
Det betyder ju inte att vi inte har haft lite jobbigt ibland. Nu låter det som att allting är...
Ja, det vill man helst glömma.
Rosor. Nej, men man är ju människa och ibland är man ju inte överens och man kan känna lite gnissel och så.
Men vad gör ni då?
Ja, alltså prata är ju väldigt viktigt. Att jag kan väl bli lite mer så att jag går undan och lite... Men det slutar alltid med att vi ändå pratar och ventilerar. Och gråter, gör jag lätt. Men vi känner varandra väldigt väl. Det gör vi ju eftersom vi har levt så tajt.
Ja.
Och trivs med det. Men
jag kan ju säga, det kanske är udda, men vi har aldrig någonsin skrikit åt varandra.
Nej.
Aldrig höjt rösten.
Inte precis så. Men irriterad?
Ja, det är en sak. Det kan man ju få vara. Man är ju bara människa. Men alltså en del skriker och kastar saker. Det är vi inte på den nivån. Utan,
det är lite olika.
Jag vet inte.
Men jag tänker också då, till exempel när ni bodde i Båla. Om ni börjar tjafsa och bråka. Ni hade ju inte så många platser att gå iväg på. Liksom. Ni var tvungna och hade ju bara varandra.
Det hade vi. Men vi hade mycket diskussioner också. För det var så mycket svårigheter. Och min självkänsla där var... Det var en del tuffa bitar. Vi började prata mycket. Och som tur var så kunde vi det.
Ja.
Men både du och jag är väldigt lösningsorienterade. Vi ska liksom hitta en lösning på det här. Vi ska hitta en väg ut. Det får inte liksom stanna här. Utan,
på något sätt löser det sig.
Ja, det gör det.
Eller vi löser det.
Det ser till att lösa det.
Ja, det har ju lyckats. Det är... Jag kan inte ta någon cred för det, utan det är liksom tillsammans har vi gjort det. Vi har ju känt också, vår tro har ju varit otroligt viktig i våra liv. Den har ju burit oss genom alla svårigheter och inte minst när det är kriser då, när man inte bor i ett land, man kan kulturen då, var det verkligen gungar under fötterna. Då har man ju liksom en tro på en Gud att hålla i, och det har ju liksom burit oss.
Och det kan ju gunga i Sverige också.
Ja, det kan det verkligen.
Jag ingade en hjärtinfarkt för några år sedan här i samband med covid-infektionen då. Och då gungade det ju rejält liksom. Då ställdes ju allting på sin spets igen. Hur det skulle vara om jag skulle bli ensam och tänk om han dör. Så att det var lite tvärtom då mot när jag var sjuk. Mm. Men hur man också får hjälp och sen redde vi ut själva lite också. Så det händer grejer i livet som stannar upp.
Mm.
Och det är nyttigt att tänka till vad livet handlar om.
Ja, jag tänker nyttigt att veta, eller inte veta, men tänka till vad man vill och vad man drömmer om tillsammans.
Mm. Mm.
För som vi sa förut, om en av er gärna skulle vilja ut och hjälpa och den andra bara haka på, då blir det ju inte riktigt samma. Sen så är det ju många gånger så, tänker jag, att den ena har någon sorts dröm och den andra. Men det är kanske viktigt att hitta vad man vill tillsammans.
Ja.
Det tog ju en stund.
Ja.
Ja, men alltså, det är ju viktigt för att ett äktenskap ska funka, att man drar åt samma håll.
Ja.
Många har ju problem då när barnen flyger ut och helt plötsligt har man inget gemensamt att prata om ens. Man har inga barn och då är det mycket skilsmässor. Och istället ha ett gemensamt projekt som drar genom hela livet, det är ju galet fantastiskt.
Ja.
Så att det kan man ju uppmuntra unga människor att hitta det. Handlar inte om att spela golf kanske, men liksom att hitta något som är bestående.
Mm.
Just det här av att hjälpa andra människor, det ger ju så mycket tillbaka samtidigt som man gör nytta.
Men som du säger, att man har något gemensamt intresse tror jag är väldigt viktigt. Det pratar vi mycket människor om.
Mm.
Att hur man ska hitta varann och hur man ska få ett bra liv ihop och så. Att man har ju sina separata liv, ofta olika jobb och så här. Men att man har någonting gemensamt som man verkligen tycker om att göra. Och göra det tillsammans, mer eller mindre regelbundet. Det tror jag är otroligt viktigt för att livet ska bli kul ihop.
Precis.
Det är superviktigt.
Ja.
Det är så mycket strävan, jobb och allting i livet. Men att man gör saker som vi tycker är kul att göra ihop, det tror jag är en av nycklarna till att få ett bra relation.
Jag har ju haft en dröm genom åren då att köpa en cab.
Mm-hmm.
Och när Madde blev riktigt sjuk då och blev frisk igen och kom hem, då sa vi, nu köper vi cabben. Vem vet om vi blir pensionärer.
Jag vet inte hur länge.
Nej, så att det gjorde vi ganska omgående. Jag köpte en cab och den har vi åkt med så mycket. Det är liksom vår sommargrej då. Och jag kanske var den som brann först, men nu tror jag Madde brinner mest.
Ja, det är kul. Det är jätteroligt att ha någonting sådär som det är vi två som
blir. Ja, det är ju liksom, det är en tvåsitsig bil och ingen mer kan åka med, utan det är en roadster. Så,
dejtbilen.
Ja, det är typ så. Det är vi två, ingen
sen har du dejtat ditt barnbarn och så. Men...
Ja, det kan man ju vara.
Hörrni, vi ska avsluta, tror jag. Om det inte har, ni inte har något annat som ni tänker att ni vill.
Och vi har pratat jättemycket
nu. Dela. Har du några tips till par mer än att liksom hitta ett intresse? Hur lyckas man med motgångar i perioder där det är tuffare och mindre tuffare? Hur håller man ihop? Liksom?
Men jag tänker så här att någon gång har man bestämt sig för att vi ska leva ihop.
Mm.
Ja, och det kan vara nyss eller för länge sedan, olika. Att tänka tillbaka på det, liksom, vad var det som gjorde att jag bestämde mig för att leva med honom eller henne. Och det kanske bleknat lite, som man kände det då. Men att ändå försöka få tillbaka den känslan att det är det här det handlar om.
Mm.
Det, när vi bestämde att vi skulle leva ihop. Försöka hitta det.
Gå tillbaka.
Ja, gå tillbaka och... prata om hur det var då kanske och vad är det som har hänt. Ja, det är väl en grej jag tänker
på. Det är viktigt att se varandra. Att man liksom inte bara tänker på sina egna behov och vad jag vill och min självförverkligande, utan just om se sin partner då.
Mm.
Och njuta av hur hon blommar upp istället. Hur hon får förverkliga sina drömmar. Det är ju en enorm tillfredsställelse tycker jag.
Mm.
Och det är inte på något sätt att jag kommer i underläge för att hon växer, utan det är ju tvärtom. Och hon är väl likadant med mig då. Vi har tillåtit varandra växa och gett varandra livsutrymme, även om vi är tajta så.
Och jag tänker på en annan sak som jag pratar väldigt mycket om i mitt jobb, när det handlar om nyfödda bebisar och dens behov. Det är det med beröring.
Just det.
Alltså, man är så beroende av att vara nära, känna kontakt med hud, med en annan människa, sina föräldrar i det fallet. Att beröra varandra är ju magiskt.
Mm.
Så vi är ganska barnsliga sådär. När vi är ute och går, vi håller alltid varandra i handen.
Ja.
Ja, Det är en sån här grej som bara sker helt naturligt och är nödvändigt för mig speciellt. Att liksom få det här, och liksom, vi sitter ju inte på varann, men väldigt nära i tv-soffan och sådär. Jag tror att det gör någonting också med ens känsloliv för den andra, att man är nära och känner på varann.
Mm, fysiskt bra. Ja, det är ju ett kärleksspråk som...
Ja, det är ett av kärleksspråken som är otroligt viktigt.
Mm.
De andra är också viktiga, men jag skulle kunna tipsa om det.
Mm.
Att röra varandra.
Jag såg, jag tror det var på Instagram, någon hade gjort vantar där man kunde hålla varandra i
båda
vanten.
Två,
de satt
bra
ihop. Så nu när det vinter så kan man gå och promenera.
Det ska vi skaffa.
Eller hur?
Ja, just det.
Bra tips.
Du känner fri som händer.
Exakt. Helst i Sverige.
Kan
kanske inte i Laos.
Nej,
inte riktigt samma behov.
Nej, precis. Hörrni, jag ställer alltid en sista fråga till paren. Och då är det att jag vill att ni ska säga vad det bästa är med den andra.
Mm.
Eller några grejer av det, det som är det bästa.
Nej, men som jag sa innan, att få vara gift med sin bästa vän, det är ju fantastiskt. För det är ju du är min bästa vän. Och när man varit tillsammans länge så man vet ju... Inte kanske helt allt, men väldigt mycket om varandra.
Mm.
Man känner varandra så väl. Och det är ju en otrolig trygghet att jag behöver inte berätta allting. För du ser ju så mycket på mig, vad jag behöver. Det är fantastiskt. Och du är liksom min trygghet. En rådgivare, ingen väldigt klok. Jag är lite mer spontan och lite snabb och sådär, men... Du får mig att vara mer stabil, måste jag nog få säga. Och en annan grej är att alltså, du är väldigt generös. Nästan för generös ibland. För ibland känner jag att oj, har gett bort alla våra pengar nu? Nej, inte riktigt, men alltså otroligt generös. Tänker så mycket på andra mer än på dig själv. Vill hjälpa alla och ett sånt otroligt stort och varmt hjärta. Och mot våra barn och våra barnbarn, det finns liksom inga gränser.
Nu får du sluta.
Nej, men du är otroligt omtänksam och älskvärd. Och det är väldigt lätt att älska dig.
Ja. Vi ska kontra med det. Jag är imponerad av ditt stora hjärta. Du har ett otroligt stort hjärta och... Din gåva och uppmuntra andra människor. Du skickar kort och paket höger och vänster. Och det är ju en gåva som Gud har gett dig. Och jag får ju en släng av den. Det är ju helt fantastiskt. Och sen din trohet, din trofasthet som alltid finns. Du finns alltid här när jag behöver dig. Det är ju så viktigt för mig. Och det är därför jag älskar dig så oerhört att du är... Du är så äkta. Och sen just det här som jag har gemensamt då, det här med gemensamma ömhetsbevis och sådana saker, det är, ja, man kan ju inte leva utan det. Men det är ju beroendeframkallande och ju mer man får det, så mer vill man ha. Så att, ja, det är fantastiskt, Madde. Jag älskar dig.
Nu gråter jag.
Så fint.
Tack.
Fint. Det har varit fantastiskt att höra, och jag menar, nu är jag också i den här hela missionärsgrejen, så jag förstår ju mycket av vad ni pratar om, och det kanske folk inte riktigt förstår, men jag tror ändå man fattar den här tilliten till Gud som man behöver ha och som ni har haft i sickness and in health, som man säger. Det märks, och fantastiskt spännande liv ni har levt. Och Harry, får jag vara så fräsch som ni är när jag är pensionär? Så
Emma,
säker. Det var fantastiskt. Tusen tack.
Ja, men tack.
Tack för förtroendet att få vara med.
Ja, det känns som ett förtroende.
Ha det så bra.
Ja, men tack.
Hej då.
Hej då.